Jag skulle vilja börja och läsa ifrån Matteus, det 20:e kapitlet. Och välkommen ni som lyssnar också via nätet, och välkommen ni som har kommit hit. Varmt välkomna får vi säga. Det är varmt. Hörrni, Jesus talade ofta i liknelser när han undervisade. Och det här är en av de liknelserna som jag vill dela tillsammans med er ikväll. Och jag har upplevt att det är som en profetisk hälsning. Det får var och en pröva, men jag har upplevt att det är det för den tid som vi lever i och till oss som kristenhet. Till oss personligt, men också kanske till kristenheten i Sverige idag. Så vi börjar och läser vad Jesus undervisar. Matteus 20 kapitlet och ifrån första versen. Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en daglön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa till dem: går ni också till min vingård? Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte timmen och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem: varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom: därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem: gå till min vingård ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men också de fick en denar. När de fick den så klagade de på husbonden och sa: de där som kom sist, de har ju gjort en timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med hela dagens slit och hetta. Han svarade en av dem: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt den första. Som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första, och de första blir de sista. Ja, Jesus talar om sig själv som vingårdsmannen, eller hur? Och vi läser att han gick ut vid den tredje timmen, vid den sjätte, vid den nionde. Och enligt judisk tidräkning så vet vi att den tredje timmen, det var klockan 6 på morgonen. Och sen fortsatte han ända till den elfte timmen, som då alltså blir klockan 5 på eftermiddagen. Ungefär en timme innan mörkret faller. Och det står att han gick till torget. Där stod det människor, där fanns det människor. Och torget, vad var det för en plats? Ja, det är det väl till viss del fortfarande. Det är ju en mötesplats för människor. Här i Vetlanda så tror jag det är på tisdagar, eller hur? Det är torgdag. Då går man för att handla, men man går också för att träffas och för att prata. Och kanske också för att höra om det är någon nyhet på gång. Men här på judisk tid, på Jesu tid, så var det också en plats dit man gick om man var så att säga ledig, om man sökte arbete, om man var ledig till tjänst. Och jag upplever, som jag sa inledningsvis, att det här, det är som en kallelse, eller det är som en beskrivning av vår tid idag, av kristenheten idag. Hur är det med dig och mig? Kan vi vara av de människorna som står på torget som är sysslolösa? Eller är vi i full fart in i Herrens vingård, som ju är en bild på Guds rike? Ja, men jag är ingen evangelist, kanske du säger. Och du tänker på att skörda i vingården. Men jag tror att den här bilden som Jesus ser, det är en bild för hela Guds rike, för allt Guds verk som vi som Guds folk är kallade att sköta om åt Herren. Och det fanns säkert olika kategorier av människor på den tiden på torget, och precis som det finns idag. Och det fanns säkert också olika anledningar till att människor stod där på torget vid de här olika tidpunkterna. Och det kan vara så att för oss, att om vi nu försöker föra över det här på i en andlig bemärkelse, så tänker jag att de här människorna som stod kvar vid elfte timmen, kanske är det elfte timmen i ditt liv. Kanske tänker du att ja, jag tror jag hade en kallelse när jag var ung. Jag kanske skulle bli missionär, eller jag kände att jag ville predika. Men det blev ju liksom inte, det kom saker emellan. Och nu är det väl ingen idé. Nu är jag ju i elfte timmen av mitt liv. Så det är väl för sent att tjäna, att gå ut i Herrens vingård. Men då har jag en hälsning till dig, och kanske till dig som lyssnar, att Herren ser dig. Han säger att det är inte för sent. Han kallar dig idag att gå ut till vingården. Att gå in i den kallelse som du har burit i ditt hjärta i många, många år. Därför att Herren, med honom är det förunderligt, eller hur? Han kan ge tillbaka förlorade år. Hur är det möjligt? Jo, han kan det. Det kanske har kommit olika omständigheter i ditt liv som gjorde att du liksom kom ur spår. Och det kom omständigheter i vägen, så att det som du var på väg in i, eller det som du tjänade Gud i, fick ett stopp. Och sen har du liksom aldrig kommit in i det igen. Men Herren säger att idag kallar han dig att fullborda ditt lopp. Att fullborda och ta upp din mantel och göra det som han hade lagt i ditt hjärta. Och kom ihåg, i liknelsen som vi läste med varandra, att vingårdsmannen, han gav samma lön till den som bara hade tjänat en timme. Och om vi tar över det i våra liv, så har det ingen betydelse i Herrens ögon om det bara är den sista delen av din levnad som du igen kommer in i din kallelse och i din tjänst. Han ger samma lön till dig idag som om du hade tjänat honom utan uppehåll hela livet. Så ta emot det som en hälsning ifrån Jesus själv. Sitt inte kvar och gräm dig över att det är för sent. För det är inte för sent. Herren kallar idag. Du ska gå in i det som brann i ditt hjärta tidigare. Kanske sitter du här, kanske sitter du där hemma och lyssnar just nu, som säger, om jag har ju längtat och längtat. Jag skulle ju själv vilja stå där och predika. Eller jag skulle vilja vara med och sjunga eller leda sången eller något annat. Det finns någonting som du har längtat efter, Men du säger, ja men det är ju ingen som har liksom uppmärksammat mina gåvor. Det är ingen som har släppt fram mig. Till dig kommer en hälsning också. Herren ser dig. Herren har sett dina gåvor. Herren kallar dig idag. Kom och gå in i min vingård. Han kallar dig i den här timmen. Och även om det är elfte timmen också i den här världen. Därför att vi ser att, och vi förstår att det kanske inte är så lång tid kvar att tjäna. Så kallar han dig i den elfte timmen gick han ut. Herren ser dig. Herren har, han kommer att öppna en dörr för dig. Och jag säger så här, jag menar inte att vi ska vara upproriska och tränga oss fram. Det ska vi inte göra. Men när Herren ser ditt hjärta och du tar ett beslut från och med den här eftermiddagen. Gud, jag vill göra det som jag har längtat efter. Jag vill göra det som jag tror att du har lagt i mitt hjärta. Det som du har talat till mig om så många gånger. Herre, öppna din dörr för mig så vill jag gå. Han kommer att öppna dörren för dig när du tar det beslutet. Vänta inte på att en människa ska lyfta upp dig eller ställa dig på platsen. För det kommer kanske aldrig ske. Utan gå. Därför att det är Herren som kallar. Och vi är pliktiga att följa mästaren, eller hur? Att han går. Det står att när Jesus kallade sina lärjungar, vi läser ifrån Matteus 4 och ifrån den 18 versen. Då läser jag så här. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. 20 versen. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Genast när lärjungarna eller de blivande lärjungarna hörde Jesus säga kom så lämnade de sina nät. Alltså de lämnade allt det som var deras mänskliga omständigheter. Ja, till och med sin försörjning lämnade de. Till och med sin pappa lämnade de där i båten. Därför att kallelsen var så stark. Mästarens kallelse tvingade dem. Kristi kärlek tvingade dem att bara följa Jesus. Och han kallar oss, vi är hans lärjungar, Leif undervisade om det för ett par veckor sedan. Vi är hans efterföljare, Jesus kallar oss från den stund vi är frälsta att följa honom. Genast, utan dröjsmål, lämnade de alla sina omständigheter för att följa honom. Det finns en prioritetsordning i våra liv. Från det att vi blir frälsta och födda på nytt. Att först följa Jesus. Och sen kommer våra omständigheter. Ibland så finns det en kategori människor av oss kristna. Och vi kan hamna i det diket ibland som jag skulle kunna säga är som Alfon Åbergs pappa. Har ni hört talas om den? Har ni läst den för era barn i samma barn? Alfons Åberg. Pappa han sa, jag ska bara. Jag väntar lite, jag ska bara. Sa han så fort Alfons frågade honom om någonting. Och så kan det vara för oss. Det är så enkelt och så lätt att hamna i att ja, men jag ska bara först. Kanske är det omständigheter i våra liv. Kanske jag ska bara få ordning på mitt arbete först. Jag ska bara se till att det blir lite lugnare omkring mig först. Ja, men jag vet ju inte hur länge jag ska bo kvar här. Så det är ingen idé att jag liksom börjar med någonting i Guds verk. I en församling eller i ett sammanhang som finns där man är. Utan man ska bara. Det här är en fälla som jag tror fienden många gånger kan lura dig och mig i. Att vi väntar, vi ska bara få ordning på det vi har omkring oss först. Och vänner, så är det ju att det blir aldrig någon tid som passar för att tjäna Herren. För att göra det där som vi vet ligger i våra hjärtan. Omgivningen tycks aldrig liksom bli rätt, utan det kommer något nytt igen i våra liv. Så vi bara måste göra det först. Sen. En annan liknelse som Jesus tar för sina lärjungar. Jag tror att det här var som en lärjungaträning. När han la grunden för deras tjänst. Så tog han med bilderna för dem. För att de skulle förstå vad det var att följa honom. Och för att de skulle lära sig att prioritera rätt. Matteus 21, alltså bara ett blad fram i Bibeln. Och ifrån den 28:e versen. Ja, var inte riktigt. Ja, var inte riktigt den versen i alla fall. Matteus 21 och 28. För er som lyssnar så var det en telefon som gick på med ett annat bibelord här. Jesus säger så här. En man hade två söner. Han gick fram till den första och sa: min son, gå idag och arbeta i vingården. Nu kommer det igen. Pojken svarade: jag vill inte. Men efteråt ångrade han sig och gick. Faren vände sig till den andra sonen som svarade: ja, herre, jag ska gå. Men han gick inte. Och Jesus frågade då: vem av dessa två gjorde faderns vilja? Ja, självklart den som kanske först tyckte att priset kanske var för högt. Eller att ja, av någon anledning att han egentligen inte ville. Men sen rannsakade han sitt hjärta och gav sitt hjärta i lydnad till Jesus. Till pappa. Kanske var det så att kärleken till pappa i den här sonen, i den första sonen, vaknade och som gjorde att hans hjärta ändrade sig. Så att han svarade till slut: ja, pappa, jag ska gå. Han gick. Han gick och gjorde slag i saken. Men la ni märke till att den andra sonen, han säger inte ja, pappa, eller ja, far. Utan han säger: ja, herre. Men han gick inte. Det kan vara en bild för den relation som den sonen hade till sin pappa. Det var ingen fadersrelation, pappa-son-relation eller pappa-barn-relation. Utan där var pappan bara en arbetsgivare. Så det är så viktigt och så dyrbart för oss att vi har en relation. Att vi lär känna Gud som vår far. Och att vi ser allt det goda som Jesus har gjort för oss. Och det står i första Korintherbrevet: Herren har köpt dig. Löspenningen är betald. Så ära då Gud i din kropp. Det här var ganska praktiskt, eller hur? Det står i första Korintherbrevet 6:20, om ni vill läsa det hemma sen. Herren har köpt oss. Vi är köpta och löspenningen för våra liv är betalda. Så är vi inte egentligen pliktiga att ära Gud med vår kropp, med vårt liv. I Hesekiel, jag tror det är 16 kapitlet, där finns det en annan liknelse. Det är egentligen en liknelse mellan Herrens relation och Israel. Men det kan också vara Herrens relation och våran situation som hans folk och som hans barn. Och där står det att Herren ger en bild av våran situation för att väcka vår kärlek till honom. Och han säger så här: jag såg dig när du liksom föddes. Du låg där ensam. Det här är en bild för den situation som du och jag befinner oss i utan Gud innan vi är frälsta. Alltså som vi föds in i den här världen. Han säger: jag såg dig ligga där sprattlande i ditt eget blod. Ingen hade lyft upp dig. Ingen hade smort dig och lindat dig och så vidare. Då säger han: men då såg jag dig. Och jag smorde dig. Och jag lindade dig och vårdade om dig. Och så vidare, så berättar han att han klädde det här flickebarnet i ljuvliga kläder, i smycken, som är en bild på hur Herren kläder dig och mig i sina andliga gåvor, i sina nya ljuvliga rättfärdighetens kläder. Det här är för att Herren vill väcka våra hjärtans kärlek till honom. Det är den relation han vill ha med oss som sina barn. I andra Timoteus brev står det också så här. Det är från det andra kapitlet och fjärde versen. Ingen soldat som är i tjänst tillåter sig att bli involverad i civila angelägenheter. Om man läser ifrån Kärnbibeln, som vi har hört talas om många gånger nu, som är väldigt, väldigt bra. Det ger så mycket. Och den finns som en app också om du inte vill köpa Bibeln som den är nu. Den kommer nog att bli hela Bibeln snart. Än så länge inte allt översatt. Men det finns en app som du kan ladda ner i datorn eller i telefonen. Och jag bara uppmuntrar dig att göra det. För ibland kan det vara så att man vill slå upp något textsammanhang. Och det ger så mycket kött på benen. Så i den här, om vi läser i Kärnbibeln i den här versen, så står det så här: ingen soldat som är i tjänst tillåter sig att bli involverad, engagerar sig eller snärjer in sig i civila angelägenheter. Och andra ord, blir helt upptagen bara med arbete, med familj eller fritid. Är inte det ganska talande? Är det inte det som vår tid väldigt ofta kan gå åt till? När han gör inte det, står det vidare, för han vill tjäna den befälhavare som värvade honom till att bli soldat. Vi är Guds folk, vi är Guds soldater. Han har värvat oss, det hörde vi Markus predika om för några veckor sedan. Att vi är Guds soldater, vi är inmönstrade i hans armé. Och då verkar det vara så att faktiskt Herren räknar med att inte du och jag ska vara upptagna av våra egna civila angelägenheter. Alltså exempel som vi hörde här innan. Utan vi ska vara fokuserade på det som är Herrens angelägenheter. Det kommer bli tid för det andra också. Men vårt första fokus ska vara Herrens angelägenheter. Och det finns i den här tiden framför allt, det finns ett beskydd i att vara i tjänst för Gud. när jag förstått att mitt fokus i den här första bilden och liknelsen, det är den elfte timmen. Alltså den timmen som vi befinner oss i nu, innan mörkret faller. Arbeta medan dagen varar, säger Jesus på ett ställe. Därför att natten kommer då ingen kan verka. Och det finns ett beskydd i att vara i tjänst. Petrus säger i andra Petrus brev 1:10. Ni behöver inte slå upp det jag läser. Därför mina syskon, mina bröder och systrar i tron, ifrån kärnbibeln igen då. Gör ert yttersta för att befästa er kallelse och utkårelse. Och det här har en dubbel betydelse. Kallelsen, den äger ju rum när du och jag tar emot Jesus. Vi blir kallade och vi svarar ja till honom. Medans utkårelsen, den ägde rum redan innan tidens begynnelse, står det. Så utvalde Gud dig och mig att bli frälsta. Men han utvalde oss också utifrån en utkårelse, vad han ville med våra liv. Han hade en plan redan ifrån tidens början och innan tiden hade börjat med ditt och mitt liv. Och precis på samma sätt som en människa behöver ge ett gensvar till Guds kallelse till frälsning, att ta emot det som Jesus har gjort på Golgata, det är ju först då en människa blir född på nytt och blir frälst. På samma sätt är det med kallelsen till Guds livsverk för ditt och mitt liv, att vi behöver svara ja på det. Vi behöver ge ett gensvar till Herren, och då öppnas den här dörren, utkårelsen, för våra liv. Och det är viktigt, säger Petrus här, att du och jag gör den kallelsen och utkårelsen fast i våra liv. Inte bara att vi är utvalda att bli frälsta, utan också att vi får svar på: Gud, vad vill du med mitt liv? Vad är meningen med mig? Vad har du tänkt? Hur kan jag förhärliga dig? Hur kan jag ära dig med mitt liv? Vad är det som behagar dig med mitt liv? Sådana frågor svarar Herren på. Och jag tror att du redan vet det i ditt hjärta. Eller hur? Du vet det redan, därför att det brinner en eld här inne. Och vad står det vidare? Varför är det så viktigt? Det står faktiskt så här vidare: för om ni gör det, då ska ni aldrig, nej, aldrig någonsin falla. Tänk så viktigt i den tiden när vi läser i ordet och i uppenbarelseboken till exempel om hur det kommer bli den sista slutstriden innan vi får flytta hem till Jesus. Vi vet att Bibeln säger att det blir svåra tider. Vi behöver göra vår kallelse och vår utkårelse och vårt barnaskap också fast i Herren. Det är ett beskydd för oss. Och då står det vidare: På det sättet ska ni rikligen få allt ni behöver för ert intåg, er ankomst, säger kärnbibeln, till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Alltså till himlen. När vi gör vår kallelse fast, när vi är i full verksamhet för Herren, så kommer vi att få allting som vi behöver på vår vandring hem till himlen. Jag tror att fienden många gånger lurar oss som Guds folk med detta. Att han ser till med de här olika exemplen som vi har börjat med. Ja, men det är nog för sent nu. Ja, men jag är nog inte tillräckligt smord eller tillräckligt andlig, så jag kan nog inte tjäna Gud. Eller han har nog ingen nytta av mig. Eller ja, men jag kommer ju aldrig fram. Eller jag ska bara. Fienden lurar oss för att han vet att vara i tjänst är det bästa beskyddet för en kristen. Varför? Därför att då har vi fullt fokus. Fullt fokus på Jesus. Fullt fokus på hans angelägenheter. Synd och värld, det är inte ens intressant för dig och mig då. Och det vet vi ju att när vi är i tjänst, eller hur Maggan, då är vi som fisken i vattnet. Då går det liksom lätt. När vi gör det som Gud har lagt ner i våra hjärtan, i våra liv. Om det är i bön, i förbön, i att dela ordet, i själavård eller i praktiska ting, i evangelisation, vad än det är. Det finns så mycket att göra i Guds vingård. Då känns det som att det bara går automatiskt. Då blir vi inte utbrända. Det är också en lögn ifrån fienden. Man blir inte utbränd av att tjäna Herren. Inte när du så att säga går i det som är Guds kallelse för ditt liv. Därför att då är du som fisken som simmar i vattnet. Men att inte tjäna, det är som att lyfta upp den här fisken på land. Och man får kippa efter andan för att bara orka överleva. Vi är designade för att tjäna Herren med det han har lagt i våra liv. Så låt oss bara bejaka det. Och ja, bara lita på Herren. Att det är ju han som ger kraften. Vi sjöng här innan att i mig själv är jag oändligt svag. Ja, men det är inte i vår egen kraft det behöver ske. Utan det är i Guds andes kraft det ska ske. Det där vet vi ju redan. Och vi kristna, nu ska jag vara riktigt ärlig, för ibland kan jag bli så trött på hur vi talar och det som är vårt fokus. För att vi vill, och det är rätt på ett sätt, vi vill ha smörjelsen. Vi kanske står där på torget i andlig bemärkelse för att höra om det finns några andliga nyheter. Om det har hänt någonting i kristenheten i Sverige. Om det har hänt något nytt. Om det är någon ny konferens. Vi kanske kan åka på med någon häftig talare. För vi vill gärna ha andens smörjelse. Vi vill ha kraft och det. Och det är rätt. Vi behöver det och vi ska ha det. Men fokuset måste vara rätt. Ordningen måste vara rätt. Och det finns en ordning för den heliga andes smörjelse och kraft i våra liv. Och jag vill ta den delen nu här på slutet. Den ordningen för att äga Guds kraft till tjänst för honom. I Jesaja 60 och ifrån den första versen. Jag ska slå upp det så att vi kan läsa det. Jesaja 60. Alltså, långt innan Jesus föddes till den här jorden, så säger Herren, det här är också ett profetiskt ord till Israel, men det är också ett profetiskt ord och en ordning för dig och mig som Guds folk. Han säger så här: stå upp, var ljus, och Herrens härlighet går upp över dig. Och så kommer en beskrivning för den här tiden, för den här världen som vi lever i. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Tänkte du på att det vi läste, det finns en ordning. Om jag säger så här: 1. Stå upp. Det handlar om vår inställning i vårt hjärta. Herre, nu vill jag stå upp. Var ljus. Vad är det? Jo, det är att återspegla Herrens ljus, Herrens härlighet. För vi har inget ljus i oss själva. Och hur får vi det? Hur kan vi återspegla Herrens härlighet och vara ljus? Bara i gemenskap med Jesus. Bara när vi söker honom, lovsjunger honom, tillber honom, umgås med honom, då kommer hans ljus. Och då står det 3. Det sker så att säga som en följd av de här två stegen. Herrens härlighet går upp över dig. Det är väl det vi vill allihopa, att Herrens härlighet ska gå upp över våra liv. Och om vi tittar i kärnbibeln igen så står det så här: stå upp ifrån depression och apati och omständigheter som har hållit dig. Låt oss göra som den där blinde mannen, kasta av oss tiggarmanteln, alla omständigheter som tynger oss, som är oss till hinder, synden kanske, som är oss till hinder. Vi kastar av oss det, var ljus, reflektera Guds ljus, för ditt ljus kommer. Och lyssna nu, Guds härlighet, vad är det? Vi behöver få uppenbarelse igen. Vad det är som är Guds härlighet, som Gud vill ska gå upp över dig och mig. För då tror jag att du och jag kommer få en hunger och en törst. Herre, låt det ske i mitt liv. Kärnbibeln säger så här: Guds härlighet, Guds tyngd, dignitet, Guds dignitet, Guds mättnad, Guds fullständiga närvaro. Går upp dig. För även om mörker täcker jorden och ett djupt mörker, en tät dimma, folket, ska Herrens härlighet bli synlig över dig. Oavsett hur mörkt det är i den här världen, oavsett när vi ser hur den här världen blir mer och mer och mer moraliskt förfallen. Och mörkret tätnar. Och vi ser över människor som en dimma. Som en tät dimma, säger kärnbibeln här. Över folken. Ja, det är en tät dimma över folken. En förvirring över hela vår värld. Människor vet inte om de är en man eller kvinna, om det finns något som heter man eller kvinna, eller bara hen. Det finns en förvirring, en tät dimma över vår värld idag som fienden har lagt, som kommer ifrån avgrunden. Men oavsett hur mycket mörker som väller upp ifrån avgrunden i den här sista tiden, så står det: Herrens härlighet blir synlig över dig. Låt oss, om vi inte har gjort det innan, låt oss från och med den här eftermiddagen bara ta ett beslut igen. Herre, låt mig stå upp. Jag vill stå upp. Jag vill stå upp. Jag vill vara ljus. Jag vill stå till ditt förhärligande ännu mer. Ifrån den här stunden. Och vägen dit. Ytterligare en bild ifrån Gamla testamentet. Som är så talande. Och det är en välkänd bild. Det är ifrån Hesekiel 47. Om tempelkällan och floden. Och ni vet att det står beskrivet att Hesekiel, profeten, kom till en flod. Och han såg att den kom ifrån en källa, ifrån templet. Och han fick se fortsättningen på den där floden. Och då står det att det växte träd vid båda sidor av floden som bar frukt varje månad. Och det står att löven på de här träden tjänade till hälsa och läkedom. Och liv. Och det står att överallt dit vattnet kom, där blev det liv. Där blev det liv. Så det ska vi ha med oss som en liksom bakgrund nu. När vi börjar titta på detta. Och vad händer då? Jo, Hesekiel, profeten, får se en man som kommer till honom där. Kommer honom till mötes. Och det står att han har en mätstång i sin hand. Och han säger till profeten: kliv ut i vattnet. Kliv ut i strömmen, i floden. Och han mätte upp 1000 alnar, står det. Och Hesekiel lydde och satte sina fötter i vattnet. Och det står att vattnet nådde honom till anklarna, till vristerna. Och jag tror, det finns säkert många, det finns många predikningar över den här texten och det finns många tolkningar. Men jag vill ge en tolkning ikväll där jag tror och där jag ser att den här floden, det är en bild för den heliga ande. Och det som Hesekiel fick göra, det var profetiskt för en människas liv, för en människas vandring tillsammans med Gud. Och också en bild för Guds vilja med våra liv. Han fick vara ett föredöme, Hesekiel. En profet får ofta vara ett föredöme med sitt liv. Och när vattnet räckte till anklarna, till vristerna, det är en bild på det första mötet som du och jag har med den heliga ande. Det är när vi blir frälsta, när vi blir födda på nytt, när den heliga ande flyttar in i våra hjärtan och vi blir andedöpta. Och många människor, många gånger så tänker vi att nu är det allt. Nu är jag andedöpt, nu talar jag i tungor. Men vet du, det är som att stå i vattnet till vristerna. Och vet man inte om mer, ja, då tycker man att det är gott nog kanske. Men mannen med mätsnöret eller med mätstången, han var inte nöjd. Utan han kallar profeten och han mäter upp ytterligare 1000 stadier. Och han kallar profeten att följa. Och Hesekiel följer. Och då står det att vattnet räckte honom till knäna. Och det här är ett andra möte. När du har blivit frälst, när du har blivit född på nytt, när du har blivit andedöpt, då manar den heliga ande varje kristen att gå ner på sina knän. Att be. Den heliga ande manar alltid till umgängelse med Gud, med Fadern. Det upphör aldrig. Och jag vill säga att jag tror knappt inte att en människa kan vara född på nytt och i anden utan att hamna i att den heliga ande manar oss att be, att umgås med Gud. Och det är livsnerven i allt, det vet vi. Och den här församlingen har gjort något bra. Den har prioriterat att be, att söka Herren. Det är anden som manar till det. Och det vore väl gott nog, men det finns ytterligare djup. Och mannen med mätsnöret, han är fortfarande inte nöjd. Utan han går ut och han mäter ut 1000 stadier till. Och då står det i Bibeln att nu räckte vattnet profeten till höfterna. Och höfterna i Bibeln, många gånger, i gamla testamentet framförallt, det är en bild på, ni vet att det står att vi ska omgjorda våra länder, våra höfter. Det är en bild på tjänsten. Precis det ämne som vi talar om här ikväll. Att tjäna Gud. Att lyda Gud i det som du är kallad för. Och i det som du hör när du är på dina knän. Där du hör Herren talar. När du lyder och går. Höfterna är det som bär upp och balanserar hela vår kropp. Det är liksom centrum på ett sätt i vår kropp. Så när du lyder, varje steg, om Hesekiel bara hade stannat där vid knäna till exempel, eller vid vristerna, eller till och med vid höfterna, då hade han aldrig fått uppleva nästa steg. Och så är det med oss kristna. När om vi lyder den heliga ande så finns det ett steg till. Det finns en dimension till. Men många gånger och i vår kristenhet så tror jag att vi har stannat vid de här lägre stadierna av den heliga ande i våra liv. Låt oss inte göra det. Därför han mätte ut ytterligare 1000 stadier. Och då vet vi att det står att nu bottnar det inte i Hesekiel längre utan han var tvungen att simma. Och vad är detta? Jo, det är en bild av precis det vi läste ifrån Hesekiel. En fullständig Guds närvaro. Nu var Hesekiel omsluten av den heliga ande. på alla sidor, fullständigt omsluten, fullständigt rörlig för den helige ande som är som en vind, säger Bibeln. Han var fullständigt överlåten och han var fullständigt omsluten av fullheten av den helige ande. Det är dit Gud vill ha oss. Det är dit mästaren vill ha oss. Så låt oss inte stanna vid något av de här stadierna. Vi vill ha Guds närvaro i våra liv. Eller hur? Låt oss vara lyhörda och följa mästaren 1000 stadier till. Oavsett vilken nivå vi upplever oss vara på den här kvällen. Låt oss gå en nivå till. Låt oss sikta på att Guds härlighet helt ska bara bära våra liv. Varför kallade vingårdsmästaren i elfte timmen? Jag vill avsluta nu. När det bara var en timme kvar av dagen. Bara en timme innan det skulle bli mörkt. Och han visste att arbetarna skulle få gå hem. Vet du vad jag tror? Jag tror att han hade varit ute i sin vingård. Och han hade sett skörden. Han hade sett alla druvorna där, var och en. Och han hade sett hur det dignade av druvklasar. Så är det med Jesus. Han har sett skörden här ute. Han har sett all dyrbar frukt som finns där. Och han vet att det är bara en timme kvar av dagen. Därför kallar han dig och mig idag på ett särskilt sätt. Även om du har tjänat Gud innan, så ska du ut en stadie till. 1000 stadier till i våra liv, eller hur? Därför att det finns en sån dyrbar skörd där ute som går förlorad om mörkret faller när ingen kan verka. Det kanske är så som jag tror du bad eller når innan, att när mörkret kommer så flyttar bruden hem. Då kan ingen människa bli frälst mer när anden försvinner ifrån den här jorden. Så låt oss lyssna och låt oss bara säga ja Herre, 1000 stadier till i mitt liv. Jag vill ge allt. Och vi kan be Gud att han uppenbarar hur dyrbara de människor är i hans ögon som finns här ute. Och jag vill också säga till dig som lyssnar, om du finns här som inte fortfarande är en kristen. Du är skörden. Du är så dyrbar i Herrens ögon. Han har gett allt. Han har gett sitt liv för dig. Och han kallar också dig i den här elfte timmen, om du förstår bilden. Vi har inte så lång tid kvar. Det finns ingen framtid för den här jorden, för den här världen. Men vi väntar på bättre omständigheter, en ny himmel och en ny jord. Och Jesus vill att varje människa ska bli frälst. Så om du finns som lyssnar och som fortfarande inte är frälst, jag vill bara säga till dig och alla vi som är här i den här församlingen ikväll. Jag tror att vi alla kan säga det är det bästa. Det absolut bästa vi någonsin har gjort. Och det bästa valet människor kan göra. Det är att svara ja när mästaren kallar. Du kan bara säga Jesus. Jag vill tro på dig. Jag vill bara överlämna mitt liv till dig. Jag vill att du ska ta hand om mig. Jag vill att du ska förlåta mig mina synder. Att jag har vandrat mina egna vägar. Och från och med den här stunden vill jag vara ditt barn. Vet du, då är du frälst. Då Då kommer anden och flyttar in i ditt hjärta och gör ett under som ingen människa kan förklara. Ingen människa kan förklara vad det är som händer. Men det är ett under och det händer på riktigt. I våra hjärtan så blir allting annorlunda. Det som har varit ofrid och mörkt innan, det blir ljus och det blir lugnt där inne. Jag kan vittna om det själv. Jag var rädd för krig, jag var rädd för att dö. Hade ingen frid. Jag var ute i världen, som vi brukar säga. Jag var ute och försökte hitta kärlek. Jag var ute och festade. Ingenting gav tillfredsställelse på djupet. Ingenting kunde ge mitt hjärta frid. Jag hade mycket pengar, jag hade ett bra jobb. Det hjälpte inte, därför att det var Jesus som kan ge frid. Frid med Gud brukar det kallas. Och det är bara Jesus som ger det. Det är bara han som dog på korset för dig och mig. Och jag tänker, det finns fler bilder Jesus tar. Han tar en bild av att en man, en rik man, en kung, bjöd till bröllop. Och på Jesu tid så var det så att man kom inte som vi gör nu och går och shoppar och köper nya kläder för det som vi vill ha på bröllopet. Utan då skickade världen ut kläder, festkläder till de som var bjudna. Och det var också en bild på att man visste att de som kom i de här festkläderna till bröllopet, de hade fått inbjudan, de var kallade. Och så är det en bild att Jesus, han har gett en festklädnad till dig som lyssnar, som ingen kan köpa för pengar. Den köpte han när han dog på korset. Och det brukar vi kristna säga, att det är rättfärdighetens mantel, kläder. Och om man är bjuden till ett bröllop, då borde man väl svara ja, eller hur? Man är bjuden på ett bröllop, då tackar man ju ja. Så jag bara tänker, vi som är här nu, Maggan vill bara, vi sjunger någonting till slut. Jag bara tänker, kan vi inte ta en stund nu till slut och bara överlåta oss igen? Som jag sa innan, oavsett vilken nivå, om vi får kalla det så, som vi befinner oss i, olika situationer i våra liv, vilka omständigheter vi har omkring oss, det spelar ju ingen roll. Låt oss bara ta en liten stund och överlåta oss igen och bara ge honom rätten att mäta ut 1000 stadier till i ditt och mitt liv. Och vi vet, som vi sa innan med bilden med fisken i vattnet, att det är det mest underbara liv som vi kan leva. Att vara i Guds vilja med våra liv helt och fullt. Jag tror till och med att det finns läkedom och upprättelse i att vara i tjänst, att vara i Guds vilja. Det är inte så lång tid kvar att verka. Och som jag sa, Herren, han var tvungen att gå ut. Hans kärlek tvingade honom att gå ut. Därför att han hade sett hur mycket dyrbara druvor det fanns i den här vingården. Och han ville inte att någon enda skulle bli förspilld. Att inte en enda skulle bli kvar när natten kom. Så vi tar bara en stund. Du kan sitta där du är om du vill. Bara inte inför mig eller inför någon människa. Bara kom fram som ett tecken inför Herren. Herre, 1000 stadier till i mitt liv. Jag vill ta ett nytt steg. Och också för dig som kanske vet att du bär en kallelse eller du har gåvor i ditt liv som inte har kommit till sin rätt helt och fullt. Du vet att det finns mer. Ta det som en överlåtelsestund ikväll och stå upp och var ljus, så kommer Herrens härlighet att gå upp över dig på det området. Och jag vet att han kommer att öppna dörrar för dig, även om människor inte har gjort det. Gud öppnar dörrar för dig, därför att det är han som kallar.